Välkomna till energifrågan här i Radio Falköping i programmet 10-12. Och vi är tillbaka, jag och Thomas Skagenborg, klimat- och energirådgivare. Mm. Vi har med oss i studion här nu Oskar Folmanis som då jobbar på Baxi och är säljande servicetekniker.
Jajamän.
Ja, hej. Välkommen hit.
Tack så mycket. Ja. Tackar.
Det är jätteintressant att höra när ni två sitter och pratar här, för det blir mycket prat om det här med bioenergi, för det ska vi prata om idag, som värmekälla.
Ja, vi snackar lite mer samma språk än du och jag kanske.
Så är det väl. Jag är ju novis i ämnet, ja. Men jag ställer de här frågorna som jag tänker att många lyssnare har och som kanske behöver ställas också.
Precis, ja, men det är ju bra att ha lekmannaskapet kontra de som kan lite mer, då, så blir det en bra diskussion.
Absolut, så är det. Oskar, välkommen hit i alla fall till programmet.
Ja.
Och jag tänkte att vi ska börja och ni ska få gå lös direkt på det här ämnet med bioenergins och framförallt som roll och rollen som värmekälla då.
Ja, precis.
Och det är ju någonting, Oskar, som du definitivt jobbar med och har kunskap i.
Ja, det är ju dagligen som vi har frågor om kring det här med bioenergi och i och med att jag jobbar ju på ett företag som heter Baxi i Falköping, som sagt var. Vi fyller 40 år i år. Mm. Och våran bredd inom det här med biobränsle har ju varit det största. Vårat kännetecken är ju det med biobränsle. Mm. Ved, pellets och flis då. Och det gäller ju allt ifrån små villanläggningar till större industrianläggningar som vi har då som kunder. Vi jobbar ju mycket med just samarbete med installatörer, men även mot privatpersoner och kunder direkt då. Mm.
Nu vet jag ju, har jag ju hört att ni har mycket att göra. Vi diskuterade det förut här också, att det är väldigt mycket och givetvis säsongsbetonat.
Ja, det, eller hur? Det är ju så. Ja. Vintern är ju våran högsäsong kan man säga, och det är då som vi har som mest att göra. Mm. Både med nyinstallationer men även problem.
Det är ju så att runt jul så brukar väl pannan gå sönder eller varmvattensberedaren.
Ja, precis. Pelletsbrännaren stannar eller något annat dyligt. Så,
och då blir det panik.
Ja, det är ju så att nu behöver ju värmeanläggningarna gå på högvarv. Mm. Och energin går ju åt och då sliter det även på detaljerna och de äldre maskinerna börjar ju knaka i. Mm. Och då är det mycket förfrågningar på priser, offerter, systemlösningar. Vi bygger ju väldigt mycket systemlösningar åt folk då.
Det här är ju någonting som också är intressant. Systemlösningar för många då som inte är invanda med det här och vet vad innebär en systemlösning? Vad är det för någonting?
Ja, jag kan väl börja då, men Oskar är ju mer proffs, men det är ju att man har inte bara en värmekälla utan man kan ha flera olika typer av värmekällor, som en vedpanna plus en värmepump som är ihopkopplade i en ackumulatortank. Och även solfångare då, som är jättebra att ha sommartid. Och då är det ju ett värmesystem med ackumulatortanken som hjärta i det då.
Ja, precis. Vi har gjort så att vi har döpt det här systemen till ett hybridsystem. Kallar vi det på våran term nere på Baxi. Och det är just som Thomas sa här att man grundar sig inte bara på ett system utan att man har lite hängsle och det är ju så här att hur man än gör så går det. Har man en ackumulatortank så kan man utöka systemet med att ha flera värmekällor. Man gör sig inte så sårbar med sitt värmesystem. Utan är det så då kan man ha en ackumulatortank som vi har, multifunktionstankar då, som vi har i olika volymer. Där du då kan docka en vedpanna, alternativt pelletspanna, en luftvattenvärmepump, braskamin, vattenmantlad kakelugn. Det finns en oändligt olika massa system. Mm. Och du kan i princip köra 3-4 värmeanläggningar mot en ackumulatortank. Mm. Vilket då gör att du inte är så sårbar.
Och även om man bara har en värmepump är det inte fel med en ackumulatortank, säger jag. För att energipriserna kommer variera mer framöver.
Ja.
Så kan man tänka sig scenariet att köra värmepumpen hårdare nattetid när elen är billigare och sen lagrar man energin där.
Precis.
Eller vid ett längre strömavbrott, har man ström till en cirkulationspump bara, så har man värme i sin ackumulatortank, ja, och klarar sig.
Precis, helt rätt.
Jag har en fråga om ackumulatortanken här. Du får prata om man kan koppla in olika grejer i det här. Givetvis tänker jag att beroende på priset, hur mycket kan du koppla in i det?
Mm.
Det varierar väl givetvis på priset, tänker jag, eller?
Ja, det är ju, alltså, varje komponent kostar ju sitt pris, det gör det ju. Men själva tanken är förberedd för att du ska med uttag och allt. Och det är som en IG-kött, som vi brukar säga på våran term till kunden.
Ja.
Den är förutrustad med uttag för heta temperaturer, låga temperaturer,
okay,
solfångare. Det är en solslinga färdig i tanken om du vill ha som... ja, man ska ju inte säga gratis energi. För det är ju en inköpskostnad på solfångare också, arbete runt detta. Men själva, sen är det ju...
Själva värmen kostar inget, utan solen värmer gratis.
Ja, precis. Det är ju så.
Och även i äldre ackumulatortankar kan man få in solenergi genom en värmeväxlare på utsidan. Så det behöver inte vara kört om man har en gammal tank.
Absolut inte, utan det kan man ju komplettera då med, som du säger Thomas, en värmeväxlare som man sätter på insidan vid tanken, som då växlar av in till värmevattnet i tanken. Så även om du har en gammal ackumulatortank, så är det absolut inte på något vis kört.
Nej. Du behöver inte byta rubbet.
Nej, absolut inte.
Nej. Och de som är lite försigkomna idag då, kan man säga, kan fynda ackumulatortankar på nätet nu.
Absolut.
Det är många som tyvärr kastar ut.
Ja.
Och då kan man få ett bra system väldigt billigt.
Det är ju så det är. Och vi på Baxi, vi diskuterar alltid i den här termen att behåll hjärtat i huset.
Mm.
Många väljer ju tyvärr ifrån, och det är ju utav rekommendation från deras installatör, att slänga ut det du har. Det här ska du inte behålla, du ska inte hålla på att jobba med detta och det ena och andra. Men vi försöker att bygga kvar, att behåll din vedanläggning. Många utav de här vedanläggarna som vi har i Sverige, de vill gärna behålla sitt värmesystem. Mm. Man blir rådda till att ta ut och så sätta in en ren berg- eller jordvärme. Ja.
Det är bra att jag har hittat en jämlike här i dig. Vi jobbar för samma sak. Och jag då, som rådgivare, har ju ofta fått frågor från äldre personer som inte orkar elda mer och ser värmepump som den enda lösningen. Då säger jag ju alltid att behåll pannan ifall nästa som köper huset vill elda igen.
Ja, det är ju
om den inte är helt utbränd då, men... Så jag hoppas att de flesta har lytt mina råd och behållit den.
Är det här vanliga frågor som du får, Thomas, just det här med att man att de vill att man ska slänga ut de gamla grejerna och in med nytt och så vidare, eller?
Ja,
folk undrar och så.
Installatörerna kan ju tyvärr inte så mycket.
Nej,
de har kompetens att koppla in ett nytt system, men inte koppla ihop system.
Där har du bristen då.
Jajamän. Men även... Det är som du sa förut, att de är dåliga på att läsa manualer.
Mm.
De flesta värmepumpsinstallatörer har ju systemskisser hur man ska koppla in saker mot ackumulatortank. Så att det är inga bekymmer egentligen, när man bara tar sig tiden att läsa på.
Ja, det är ju faktiskt väldigt sant. Det är så.
Mm.
Och det är ju i mångt och mycket är det ju så att manualen är ju till för en sak, och det är ju att man ska lära sig. Hela tiden. Kunskapsbanken fylls ju på hela tiden. Vi blir ju aldrig fullärda. Och det är ju egentligen lite det som är tjusningen, tyckte jag i alla fall. För jag själv har ju jobbat som rörläggare i 17 år och innan jag började på Baxi då. Och det är ju just detta att man lär sig nytt hela tiden. Sen är det ju bekvämlighet. Vi märker ju många som i och med att vi har ju... Alltså vi som sagt, för som jag sa innan, så är vi ju störst på biobränslen när det gäller den biten, har varit det. Och vi har ju våra luftvattenvärmepumpar. Vi arbetar inte med några bergjordvärme, utan det är rent komplementmässigt mot din befintliga anläggning som du har idag då. Och där är ju, vi krigar ju ständigt med vårt lilla namn Baxi på värmepumpar och mot de här stora drakarna då.
Mm.
Alltså de flesta som kunder som ringer in, de blir mötta i det läget att men du tar inte, vi kör med detta märket. Det är bekvämt, vi vet precis hur det funkar.
Är det en hård bransch att vara i?
Det är en tuff bransch.
Ja.
Det är en tuff bransch. Helt klart, värmepumpsbranschen är Vi har fyra stora drakar i Sverige. De flesta känner till dem. Det är ju Termia, IVT, Nibe och CTC. Och det finns ju flera märken till. Men det är de stora drakarna. Ja.
Jag tänkte på det om vi skulle titta på fördelar och nackdelar då. För det finns ju,
ja,
givetvis.
Absolut.
Mer säkert fördelar än nackdelar skulle jag tro såklart. Men det finns ju också
absolut. Kanske en del nackdelar. Absolut.
Då. Ska vi kika på det lite grann? Vad finns det för fördelar?
Ja, fördelarna med, kring det hela, det är ju just detta att om det är så att du har, låt oss säga strömmässigt, att strömmen fallerar. Du har bo på ett område där du har mycket strömbortfall. Vi får ju sämre och sämre med ström. Vi blir mer och mer beroende av ström. Vi skaffar strömbilar. Vi använder mycket mer ström i samhället som vi gör idag. Tittar du på hushållsmässigt med ström, så för 15-20 år sedan så var inte alla hus upptända. Idag kommer vi hem, vi tänder upp alla rum i hela huset även om vi inte är där. Vi kör diskmaskiner, tvättmaskiner, värmepump som då faktiskt drar el. Det ska vi inte sticka
med. Det tänker folk inte på.
Det är inte främst elanvändning, utan här i Falköping effektanvändning.
Precis.
Det är att alla kommer hem klockan 4 och sätter på allting. Då räcker inte elledningen till att fördela el till alla.
Helt rätt, Thomas. Helt rätt. Och där märker vi ju, alltså, och där är det ju då kring just detta med energi, så har vi ju det som är fördelen med att ha komplement, typ en pelletspanna, en vedanläggning. Det är ju det att värmepumpen, vi pratar alltid att kör värmepumpen när det är gynnsammast. Vår, sommar, höst. Då drar värmepumpen lite energi. Han får gynnsamma arbetstemperaturer att arbeta med. Då drar maskinen lite effekt. Och vi kan få en bra uppvärmning till en bra pris. Sen när det börjar bli kallt så kör vi med ved och pellets istället, vilket gör att det blir billigare uppvärmning.
Det var intressant du sa nu här. För jag tänker att folk fördelar det här kanske lite fel många gånger. Att man eldar på fel tider och på fel sätt. Mm. Är det lite så eller?
Ja, det är lite så.
Tyvärr är det ju så med i nya hus som du pratar om, att där vill man gärna ha en braskamin för att det är lite mysigt. Ja. Eldar med ved och det är ingen vattenmantlad utan en vanlig.
Amen.
Och då blir det för varmt med en gång och man får öppna och ventilera ut värmen.
Ja,
köper
absolut.
Man då en lite dyrare produkt, en vattenmantlad, så går kanske 30% av värmen ut i rummet och resten till en ackumulatortank.
Ja,
och då får man mer nytta av sina instoppade vedklampar.
Absolut, absolut. Och då kan man ju buffra och lagerföra den överenergin då i tanken.
Ja. Och då behöver värmepumpen inte bli så dyr de här kallaste dagarna om man eldar med ved. Då går inte elpatronen in, utan man får den här mysiga braskänslan man vill ha.
Ja.
Plus att det blir en billigare uppvärmning.
Ja, framförallt är det ju detta. Och så kan du hålla en bra och varm temperatur i huset, framförallt.
Det är ju det här med att ha en lokal värmehärd som många vill ha. Inte bara av mysfaktor, utan man kan sitta där och värma sina händer efter man har åkt i pulkabacken eller något sånt.
Precis. Det är ju så här trots allt att har du en värmekälla som är med fastbränsle, vedpellets eller en annan typ av uppvärmning, så är det ju så här att du håller ju dessutom hela kärnan i huset varm. Du håller undan fukten med en varm skorsten. Du får bra ventilationsomrörelse i huset. Det är mycket vinning med att behålla kvar vedanläggningen eller pelletsanläggningen i ditt hus.
Mycket bra där. Och vi fortsätter på den här listan med fördelar och nackdelar då, och vi tar några plus till här med att det skapar väl lokala arbeten runt om i Sverige och så vidare det här, eller? Thomas, vill titta på det lite grann?
Ja, precis. Just bioenergi i form av ved, flis och pellets. Det är ju till största delen är vi självförsörjande, men det förekommer viss import till fjärrvärmeverken då, av både skogsråvara och restprodukter får man väl säga, sopor och industriflis. Men ser man till, om man delar upp uppvärmningen mellan villor, flerbostadshus och lokaler, alltså industrier och offentliga byggnader, så för småhus så står ju bioenergi för mer än hälften av uppvärmningen. Och inom flerbostadshus är det ju över 90%. Det mesta är fjärrvärme inom flerbostadshus, men det är ju lokal fjärrvärme och lite så då. Mm. Och inom lokaler står bioenergi för runt 79% fjärrvärme och lokal uppvärmning. Så att det har ju en stor betydelse.
Absolut.
Vi har ju fasat ut oljan och använder lokala råvaror istället. Sen kommer ju värmepumpar där det inte finns fjärrvärme eller andra möjligheter eller så. Så att man, ju mer vi kan använda den lokala råvaran och inte använda el istället, ju bättre är det.
Så det blir en win-win-situation där.
Jajamän.
Kan man ju säga då.
Just nu går ju alla skogsmaskiner för högtryck. Mm. Så man kan tänka sig att priset går ner nu på bioenergi. För att granbarkborren har ju varit ganska elak här sedan 2018. Så att det är många som måste ta ner skog nu för att få något betalt för den överhuvudtaget.
Ja, ska vi ta fler plusgrejer här eller ska vi börja på minussidan? Vad tycker ni? Jag tittar på dig, Oskar, lite grann här. För du som är ute i verkligheten och pratar med folk och som installerar och så vidare. Vad säger folk egentligen om vi tar det därifrån så att säga? När du kommer ut till dem, och så, vad har de för tankar? Vad har de för...
Mycket frågor är ju just kring, det är ju just vad man, hur man ska agera och hur man ska gå tillväga när man väljer ett värmesystem och vad man ska tänka på. Där sitter vi ju dagligen och diskuterar med folk. Vi har väl i snitt kanske någonstans mellan en, ja, allt ifrån 30 upp till 60 samtal om dagen ungefär, kan vi säga. 12 personer som sitter och svarar i telefon och rådgiver och diskutera just den här biten kring då. Och det är ju frågan, många frågor ställer sig ju detta, orkar vi hålla på med det här med ved och pellets och den här biten, och vi försöker i möjligaste mån att få dem till att behålla sina värmeanläggningar som de har, och så göra att det blir underlättande på just vår, sommar och höst då med värmepumparna.
Vad är det vanligaste problemet de har då?
Problemen är egentligen det att de orkar inte längre och arbeta med bränslet.
Nej.
Alltså det är ju så här att tyvärr på ett sätt och vis så är det ju så här att när pelletseldningen kom in i Sverige, kan vi säga, när det blev slog på, det var ju när oljan försvann, när vi beslutade oss för att nu ska vi sluta elda med olja. Och där förstörde väl sig egentligen pelletsbranschen lite sig självt, kan man säga. Det blev att man satte in pelletsbrännare i vad som helst.
Precis, quick fix kan man säga.
Ja, det blev ju så. Ja. Och det, montörerna de sålde och företagen de tjänade pengar och folk de fick in sina pelletsbrännare och det är tuffa och gick. Men det var ju inte optimalt.
Nej.
Alltså jämför man med en dagens, och köper man en ny pelletspanna idag med en brännare och med all styrning och alltihopa. Alltså det är inte mycket jobb. Det är inte
du
det
arbetet. Du kan ju
arbetet.
Få en helautomatisk så du slipper och aska ur igen. Utan askbehållaren är så stor så det kan sota en tunnel när den kommer.
Så det är ju lite så. Det är ju så här att hur man än vrider och vänder så är det så här att lite arbete krävs det. Det finns ingenting som heter helautomatiskt egentligen.
Mm.
Det som är, som vi säger, det är underlättande komplement.
Mm.
Det finns som man får en urrastning ur brännaren. Det finns med tryckluftsotning som blåser rent och gör rent brännaren.
Mm.
Mm. Men det kräver ändå, det finns även som skruvar ur askan ur pannkroppen då. Och den här biten som gör att det blir ett underlättande komplement, men allt kräver en service, underhåll, lite tillsyn, den här biten
om inte annars tillsyn kanske.
Ja, det är just detta, en oljebrännare om man tittar på den så krävde den kanske service en gång per år, det var ett munstycke som behövde bytas, sen tuffare det gick, det var inte mycket mer, det var ju väldigt bekvämt, men det var ju inte miljötänk för fem öre om man ser det så, utan och det, problemet var ju det att detta förde med in i pelletsbranschen. Folk de körde sina brännare tills de dog, det var, det fanns inget far utav dem i princip, och effekten på oljepannan, de oljepannan som var kanske låg på 50-60% i verkningsgrad En ny panna idag ligger på kanske någonstans mellan 90-95-98% i verkningsgrad.
Mm.
Det är en väldig skillnad. Så många av dem som väljer att gå vidare från ett gammalt pelletsystem till ett nytt är oftast väldigt förvånade. Dels att det blir som besparing på pellets, men även att det är mycket underlättande.
Mm. Det är ju sånt som man måste jobba med också. Ja. Visa att pellets är bra i nya pannor.
Precis, ja men det är ju så. Det är ju så. Det är ju samma med en gammal bil. Den hostar och spottar ut massa avgaser och är dålig och drar mycket bränsle. Köper du en ny bil så... Ja, den drar ju framförallt mycket mindre bränsle och allt detta. Ja. Så det är ju... Och går ju bättre. Så det är ju så.
Och pelletsbrännare behövs ju på vissa ställen idag. Om jag tänker som spetsvärme i industrilokaler,
ja,
så kan man ha en oljepanna fast köra med bioolja.
Ja.
Och då får man ju bra effekt på det här utnyttjande av bränslet då, med så hög verkningsgrad.
Precis. Där är ju väldigt stor efterförfrågan, just som du säger Thomas, på större industrier där de har gått med eltillskott då, som tillsats för värmesystemen och det börjar få plockas bort mer och mer. Mm. Och det kompletteras som du säger med biobränslepannor då, som oljepannor då, som spets och hjälper till.
Ja, just det. Vi ska fortsätta. Jag tänkte vi skulle spela lite musik också här. Och sen ska vi fortsätta efter musiken. Det var lite musik. Ni lyssnar på 10-12 här i Radio Falköping och det är energifrågan. Och vi sitter där, det är jag och Thomas Kogenborg och Oskar Folmanis från Baxi. Och någonting som jag reagerar på också över det här papper som vi har framför oss här, det är just det här med träslag. För det där är ju viktigt. Vad bränner du? Hur mycket får du ut av det du liksom stoppar in i pannan? Och det där tänkte jag vi skulle prata om lite grann nu.
Mm.
Eldar du med björk, tänker jag, då får du ut mer effekt av det. Visst är det så?
Ja. Vi har här, eller jag skrev ut några olika träslag. Och det var björk, bok, gran och tall. Men om vi till bok kompletterar med ek då. Mm. Så både är ju... Bok och ek är ju ädellövträ och det ska man inte blanda eller köra för mycket, särskilt inte ek då, för det är garvsyra i det som kan påverka pannorna negativt.
Ja.
Och ser man till större som fjärrvärmenätet och sånt här, de har ju en mix av både barrskog och lövskog, så det är inga bekymmer. Men för en vanlig privatperson så är det väl oftast mest löv och lite inblandning av gran som man köper. Bok och ek tror jag är väldigt liten procent i ved som man köper.
Ja, det är ju som du säger Thomas där, att det är ju lite, och sen är det lite beroende på, vårt land är ju långt och avlångt.
Mm.
Lite beroende på var du bor, vad du har för tillgång till olika träslag.
Mm.
Men de flesta kan jag säga som vi har som kunder, de eldar med blandved kan man säga. Och det är ju både löv och gran och tall och lite blandat. Mycket förekommande är ju ask och asp.
Mm.
Säljväxter då som frodas hejvilt överallt. Mm. Som sagt var, det är som ogräs.
Mm.
Och det eldas ju mycket utav det.
Tillväxten i den svenska skogen är ju större än vad man plockar ut.
Ja.
Har ju varit ett antal år nu. Så att dels återplanterar man ju mer nu än vad man gjorde förr.
Ja.
Om man säger så. Även småbrukare återplanterar mer. Och sen... klimatet gör ju faktiskt att vi har en längre växtsäsong och så att det gynnar ju tillväxten på skog.
Ja, precis. Det är ju så.
Mm.
Sen har vi det här med ekodesignkrav. Det är nog många som tänker att ja, men det där är någonting vi tittar på, givetvis det första vi gör när vi köper grejer. Är det så?
Något, säger jag. Ekodesign är det här energimärkningen som har funnits i över 20 år nu på börja på vitvaror.
Mm.
Det kom ju på värme, pannor med då, både, eller värmekällor, både värmepannor och värmepumpar. Och där ser man alltså hur effektiva de är att göra både värme och varmvatten. Man kan även läsa ut buller och sånt här.
Ja.
Så att granskar man dem så får man en bra produkt om man går igenom det.
Det var lite ironiskt där. Det är väl något kanske som inte tittas på så mycket. Nej. Man borde göra, Thomas, eller
hur? Kännedomen är för liten, tror jag, bland kunderna att det finns på fler produkter än vitvaror. Så att man efterfrågar inte det helt enkelt.
Nej. Det är ju så här att det här med ekodesignkraven på just, om vi diskuterar bränslepannor då, fastbränslepannor när det gäller vedpannorna framförallt då, så har det ju kommit helt nya direktiv gällande detta med ekodesignkraven på vedpannorna nu.
Mm.
Och det är ju ett EU-direktiv som nu har gått igenom då, att med vissa utsläppskrav och effektivitet och uppmärkning på produkterna då.
Mm.
Det är ju så här att om man tittar på ett energimärkningsdel så ska ju det, ja, det ser ju riktigt visa massor med olika grejer. Det är ju allt ifrån färg till en skruv till produkt till material till förbränning och utsläpp och dylikt. Och idag så är det ju så att för att du ska få installera en vedpanna idag så krävs det ett ekodesignkrav på pannan. Våra pannor har varit godkända i 7 år med de här nyaste ekodesignkraven. Sen har vi fått välja och pensionera vissa pannor som märken som vi hade förr, som vi har plockat bort och låtit de nya komma växande underifrån istället då, som har de här nya kraven. Mm.
Nu vet ju jag att ni är ju så att säga sammanslaget med Danmark. Fungerar det på samma sätt där? Har de samma riktlinjer från Sverige?
Men det är ju EUs krav.
Det är EUs krav. Då är det inga konstigheter. Då är det...
Så allt som är inom EU så gäller ju samma krav på pannorna då. Vi är ju ägda utav ett danskt bolag.
Ja,
HS Tarm då, som ligger i Danmark, och så har vi HS Perifal i Sverige.
Mm.
Och Perifal står ju för Per i Falköping.
Ah.
I grund och botten.
Ja.
Och sen har vi ett bolag i Frankrike. HS France då. Och det är ju samma, vi har ju samma gällande allt när det gäller just de här designkraven då. Energiutsläppen och alltihopa detta på våra pannor.
Och energimärkningen, eller ekodesignen, är ju inte bara effektivitet vid förbränning, utan det är ju att man har bra hållbarhet, en lång livscykel.
Ja.
Man får inte tillverka skit helt enkelt,
utan precis.
Det ska hålla länge och vara bra hela tiden. Och man har koll på utsläpp av växthusgaser, kan man säga, kolmonoxid och sånt.
Precis.
Där. Så att då vet man att man är bra för miljön om man köper en ny panna.
Ja, så är det faktiskt.
Nu har vi pratat om spetsvärme några gånger här, och vi har pratat om det förut, Thomas. Men kan vi ta det igen och upprepa det? Vad innebär spetsvärme?
Spetsvärmen är den temperaturen, när en värmepump når sitt mål ute, då en temperatur är ute, temperaturen är så pass låg så att inte energin i värmepumpen klarar att värma ditt hus. Då krävs det att man får hjälp till värmepumpen.
Mm. Och där har du den här spetsen.
Då är det... Precis, och då är det spets, det är ju oftast då, om du köper en berg- eller jordvärme, så till 110% så får man ett kylskåp inmonterat i sin källare, där det sitter allt färdigt i med elpatroner.
Mm.
3 olika steg, 3, 6 eller 9 kilowatt el som kan gå in och hjälpa till. Här kan vi ju då leka med istället med ved och pellets, vilket då blir mycket, mycket mer energimedvetande.
Men man kan väl säga det här med spetsvärmen mot värmepumpar, att man dimensionerar inte en värmepump för att klara 100%,
för då skulle
den bli så dyr.
Ja.
Utan man ser till att den klarar största delen av året från jorden och ta upp värme eller så. Men den här sista spetsen, som sagt, måste man ha någon annanstans ifrån.
Ja.
Och det varierar ju från år till år. Ett gynnsamt år som nu då, som inte har varit så kallt, och då har man inte så mycket spetsvärme. Men ett kallt år så kan det bli väldigt dyrt då.
Helt rätt.
Med el. Men har man då bioenergi så blir det inte så farligt dyrt.
Nej, det är just det som vi försöker få fram då. Det är just att du kan värma huset till en låg kostnad när det är kallt då.
Ja.
Det är bra det. Mm. Mm. Det är mycket att tänka på. Ja.
Och just prismässigt då, el, eller, ja, ved kontra annat då, så håller jag också lite på det då. Att egen ved från skogen är ju alltid billigast. Det är ju, om man röjer i sin skog så blir det ju det som man inte kan sälja. Tar man ju toppar och grenar och sånt där, kanske till sig själv det sämsta då, men energimässigt är det ju lika bra. Och ett hus på ett normalstort hus förbrukar ungefär 20 kubikmeter ved kan man säga. Och egen skog som sagt, det kan man inte räkna kronor och öre kanske, men om man köper hel ved från någon annan då, så är det runt 4000 kronor. Och vill man ha färdighuggen så ungefär det dubbla då, 8000 kronor. Och det är ju inga kostnader alls. För ska man kolla på en frånluftsvärmepump i ett liknande hus, så kanske det går åt 12 000 kilowattimmar el. Och då blir det runt 14-15 000 kronor i kostnad istället.
Ja.
Så även om man säger att en värmepump är så billig, så finns det olika typer av värmepumpar, och frånluftsvärmepump är den sämsta.
Mm.
Och om man jämför med pellets i samma hus då, så kanske det kostar runt 12 000 till 14 000, så att det är ungefär samma pris som en frånluftsvärmepump då. Så att det är inte farligt dyrt något av det.
Nej. Nej, det är ju så det är som sagt, var då framhäver vi ju i det läget, och dels så är det ju så här då, det som är den stora skillnaden är ju det att med en frånluftsvärmepump, om du kör på de priserna ungefär, så har du kanske 20-21 grader i huset.
Mm.
Och det är ju många gånger just detta med temperaturer i hus. Det var ju som vi var inne på innan här med att jag har system, vissa system där vi pratar ett hus på 150 kvadrat, och de har gjort åt med, låt oss säga, kanske 20-25 kubik ved på ett år.
Mm.
Och sen i nästa samtal pratar jag med en kund som har ett exakt lika stort hus på 150 kvadrat. Han har gjort åt 45 kubikmeter ved. Alltså det var som Thomas var inne på här. Det gäller att börja i rätt ände.
Mm.
Kolla över fönster. Hur är isolerat, huset är isolerat? Vad gör det? Och många gånger så upplyser vi kunden om just detta att du,
eller du fick råka.
Ja, typ så kan vi säga. Ja, typ
men
så kan
men
vi säga.
Även värmeregleringen sen, styrningen i rum och sånt. Istället för att byta termostater kanske man öppnar fönstren.
Ja.
Så man eldar för kråkorna. Det är rysk termostat, säger jag.
Precis. Ja, men det är lite så. Det är det som vi brukar säga, skjunta med fönstret.
Ja.
Det är ju tyvärr alldeles för många hus som gör detta.
Mm.
Men hur får man, alltså, det här är nog ett vanligt problem, tänker jag.
Ja,
jo.
Och man vänder sig då kanske, då ringer man till er eller man ringer till dig. Ja. Eller vad vänder man sig?
Ja.
Om man...
Det är ju framförallt som Thomas och även som oss då, som man hör av sig till och frågar de här frågorna och ställer frågorna.
Mm. Jag tänker att det är ett jätteproblem.
Ja, det är faktiskt så. Det finns väldigt mycket underordnade värmesystem ute i Sverige.
Ja,
det är
fantastiskt
alltså.
Mm.
Vi har kunder som ringer in den idag som bor i pannrummet.
Mm.
Det räcker att den pratar minusgrader, så flyttar de ner sängen och ställer den ner till pannan och eldar. Så alltså det, och man tror inte det är sant. 2020-2021 här nu då, som
inte behöva vara så.
Nej, det ska inte behöva vara på detta viset.
En panna som bara tar 30 cm ved och inte har någon ackumulatortank, då måste man elda dygnet runt
hela tiden, hela tiden. Och som sagt, det finns inte någon energi i detta. Så alltså, många som får ett nytt system installerat, de tror inte det är sant.
Nej.
Det är som natt och dag, tänker jag lite grann.
Mm. Men det är ju inte gratis som sagt att investera i ett nytt system.
Nej.
Men du tjänar ju så mycket i tid
och
sen komfort framförallt.
Ja, det är ju detta.
Det är värt att lägga pengarna på det, helt enkelt.
Och inget värmesystem är gratis, utan det kostar alltid.
Så är det.
Och sen får man ju se under hur många år det håller då.
Ja.
Och då kanske en panna är lite dyrare, men håller längre än en värmepump.
Ja.
Så då är det mer välinvesterade pengar. Så att livscykelkostnad måste man alltid kolla på. Om man gör en kalkyl på 25-30 år, vad har det kostat under den tiden med inköp av värmekällan och energin som man stoppar in i pannan då, eller värmepumpen.
Ja, precis.
Och det är ju lite spåkula, man vet ju inte med vedpriser kontra elpriser hur det kommer.
Nej.
Men man har ju samma kalkyl och förutsättningar för båda.
Så är det ju. Så är det helt klart, Thomas. Och som sagt, vad det är ju om man räknar på just prismässigt, så är det ju så att bergvärmeanläggningarna har ju skenat iväg.
Mm.
Det skiljer väldigt mycket över hela landet, kan man säga.
Bergvärme har jag inte hört så mycket priser på, men just luftvattenvärmepumpar har blivit jättedyra det senaste året nu. Och det förstår inte vi i vårat nätverk var den kostnaden kommer ifrån. Om det är coronaeffekten, att branschen ser att man kan kräma ut lite extra, att folk tänker på energi och är hemma och så, man, eller också är det för dålig konkurrens?
Ja, jag tror att det som är som alltid är ju alltid detta med tillgång och efterfrågan.
Ja.
Mm. Nu är det ju så här att det börjar ju mättas i Sverige. Vi får ju inte hålla på och ta hur mycket energi i jorden som helst, och det är ju med borravstånd mellan grannar och olika dyrligheter. Och dessutom så går vi in mer och mer och styr upp detta med våra vattentäkter. Det finns vissa områden där de inte får borra. Och då är det ju som sagt var luft, vatten som...
I Stockholm har man väl kommit ner i tunnelbanan när man borrar.
Snart,
så att,
snart
ja, och de har gjort
så.
Det på vissa ställen. Att
borrar så ut.
Det är dåliga entreprenörer som inte kollar upp riktigt vad som finns.
Vart kan vi borra och vart kan vi inte borra? Ja. Så är det i Stockholm. Vad bra, vi har fått en hel del information nu ifrån både Thomas Gagenborg, energi- och klimatrådgivare, men även Oskar Follmanis som är säljande servicetekniker ifrån Baxi.
Mm.
Och jag vill bara tillägga det, att är det så att man går i funderingar och tankar kring detta med ett värmesystem, och man är på steget att man funderar just kring detta med att byta sitt värmesystem, tveka inte och hör över till oss på Baxi. Vi gör ju som sagt kostnadsfria offerter och systemlösningar just för värmesystemen. Så absolut, uppmanar alla till att höra av sig till oss. Så hjälper vi er och fixar till med montör och detta kring den biten.
Tyvärr är det så, säger jag, att kunskapsinsamling som folk har, det, man hör sig för hos grannar och vänner. Och,
Google.
Jo, men det som är bra hos grannen behöver inte vara bra i ditt hus.
Nej.
Utan man måste ju se vilken värmekälla som passar just ditt hus.
Så att, är det, Thomas. Ja. Det är väldigt sant som du säger.
Och där får jag nog säga att kvinnor är bättre på faktainsamling än män.
Så är det.
De rusar på, men kvinnor vill gärna utreda lite noga innan de gör något. Så att sådana kunder har alltid en checklista med frågor de ställer när de ringer till mig.
Så att, är det. Det är samma hos oss. Alltså, så det är nog samma överallt för Thomas.
Vi återkommer igen om en månad med ett nytt energifrågan här i Radio Falköping. Och med det så tackar vi för oss här och nu. Tack så jättemycket för att ni kom hit.
Tackar.